Så vi börjar med att be här, lite kort. Herre, jag vill be att du ska fylla mig med den heliga andes kraft idag. Och att du ska öppna genom din andes närvaro och kraft, öppna ditt ord, Bibeln helt enkelt. Så att jag får utgöra den kraft till förvandling och upprättelse som du vill. Så vi ber om din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Okej, har ni en bibel eller en bibelapp eller liknande, så skulle jag föreslå att ni slår upp Romarbrevet kapitel 8. Vers 14. Så Romarbrevet kapitel 8, vers 14. Romarbrevet är ett väldigt, väldigt centralt brev i Nya Testamentet, skrivet av kyrkans första riktigt stora apostel Paulus, och skrevs till församlingen i Rom ganska tidigt. Så att det är svårt att säga exakt, kanske kring 60 eller så till Kristus. Och det var en församling som bestod av delvis judar och delvis icke-judar. Hedningar kallades de. Och Paulus förklarade för dem lite grann om vad det innebär att vara i Kristus. Vad som har hänt när man har blivit kristen. Hur allting har förändrats. Vad och hur vi ska förstå oss själva, hur vi ska förstå varandra och sådär. Och nu kommer vi in i mitt i ett långt resonemang som jag faktiskt inte ska ägna så stor vikt vid, men jag vill ändå bara nämna att vi vet ungefär vad det är som har hänt. Han har beskrivit att Jesus är Messias, han är Kristus, han är en kung som Gud har sänt för att förena och förvandla våra liv. Och även vi som är bundna och av i vår egna bekymmer, vår egen ondska, vår egen synd, som Bibeln kallar det. Hur man genom honom kan få ett nytt förvandlat liv då. Och sen så skriver han om att när man kommer till Kristus så kommer Gud och fyller oss med sin ande. Han ingjuter sin ande i en vanlig människas liv. Och det här är någonting som, det finns massa begrepp, jag ska hålla på lite idag. Det här är någonting som jag själv håller på med i mina studier just nu. Så därför är jag supertaggad för allting. Så att jag ska försöka hålla mig att inte bli för entusiastisk. Så jag ska försöka hålla mig lugn och fin hela predikan. Men det här med att han ingöt sin ande, det är sånt där tempel egentligen, språk, hur Gud liksom gjuter, häller ut sin ande i våra hjärtan, så vi får ropa Abba far. Och det är något annat än att bara försöka göra sitt bästa, eller försöka då vara en god människa i största allmänhet. Det är något helt annat att få en ande utgjuten in i sitt liv. För då är allting annorlunda, säger han. Då är inte religion egentligen längre. Utan då är vi inne i, då är vi egentligen, som man säger på ett annat ställe, då är det allt det gamla. Det går inte ens att föreställa sig vad som har hänt. Något helt nytt har kommit. Det nya livet, liksom ett helt nytt liv har kommit. Sådär. Och det är för att Gud själv har gjutits in i våra liv och förändrar oss. Så han säger så här, 8 och 14, att alla som leds av anden från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba fader. Eller kanske Abba pappa är det bättre översatt här. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. När Paulus pratar om anden, vad tänker ni på när egentligen, nu hinner vi inte så mycket interaktivitet, men lite grann. Om man säger ande, vad tänker ni på då? Egentligen, jag bara största allmänhet, han har gett oss sin ande. En del av sig själv. En kraft. En känsla. Närvaro. Ja. Inte alltid en god ande. Det finns alla möjliga andar. Det finns både goda och onda andar. Hör vi här. Andlighet hör man ju mycket om. Men min fråga är så här. Vet ni att Paulus var jude? Har ni tänkt på det? Han var inte bara jude. Han ägde i judendomen, om man får säga det själv. Han säger, jag kom längre än alla er andra. Jag ägde i judendomen. Skriver i början. Det är en ny översättning av Galaterbrevet 1. När han säger att han gjorde så stora framsteg så att han låg först. Han var den judigaste av alla judar du kan tänka dig. Han kunde, som jude, så bad han saltaren varenda dag. Och han kunde recitera, kunde liksom läsa upp ur minnet långa, långa, långa bibeltexter. Han kunde hela sin historia, allting sånt här. Så han var jude. Och han var helt stöpt i det när han mötte Jesus. Och så min fråga är, vad tänkte, tror ni, en jude när han hörde att anden utgjuts? Och det är det som jag ska lite grann bara vara inne på här idag. Det finns några saker som hänger samman för en jude. När någon i hans tid pratar om att anden har nu gjutits ut över oss på ett helt speciellt sätt. Då börjar en jude fundera över saker som har att göra med Guds härlighet och templet och tabernaklet, om du så vill. Det här är tältet nu. Och det här är nörd, om man inte är jude så fattar man ingenting nu. Men vad man tänker tillbaka på det är att Gud kallade Abraham. Sa att han skulle, att Gud skulle, han uppenbarade sig för Abraham och sa att dra ut från ditt land och jag ska genom dig så ska jag ska ge dig ett folk som är så talrikt som stjärnorna på himlen. Och genom dig, i dig och din säd så ska hela världen bli välsignad. Jag väljer dig bland andra folk. Och sen så tyckte man, vad bra. Vad bra, tänkte Abraham. Då vet vi hur det kommer det gå jättebra om vi har Gud på vår sida. Men det blev lite krokigt och man hamnade som slaver i Egypten. Gud kallar Mose. Och det här är ju så bra för det går ju en film nu som heter Exodus. Så om man inte orkar läsa det här så kan man gå på bio. Vi såg den i julas. Hur Gud kallade Mose att befria sitt folk. Och när han hade befriat folket så uppenbarade sig Gud själv med sin härlighet för Mose. Och bad honom att bygga ett tempel eller bygga ett tält för att han skulle vara där, för att Gud ville vara mitt ibland dem. Och i den kallelsen, i hjärtat av den här visionen, det här med templet och så här, så är det här föreställningen om att Gud tänkte sig att han skulle flytta ner helt enkelt och bo mitt ibland sitt folk. Ytterst konkret. Och Mose snackar med Gud ansikte mot ansikte, säger de. Precis som en människa pratar med en annan människa. Och i det här samtalet så sa Gud att jag, det är kanon, jag ska skicka en ängel. Så om ni behöver någonting så styr han upp den grejen då för er. Men Moses säger, nej det går jag inte med på. Jag vill att du själv ska vara här med din härlighet. För hur ska man annars veta att du är med oss? Eller du vet, utan det är själva tecknet för att vi är Guds folk är att du själv bor ibland oss med din härlighet. Så det här templet, tabernaklet, det var Guds egen närvaro. Sen byggdes det efterhand när de hade burit runt på det där templet där Guds härlighet bodde, så byggde de ett stort hus för honom. Och det där är ju intressant. Kan verkligen Gud bo i ett hus? Nu talar vi alltså fysiskt. Tror ni det? Jag menar, många av er tror på Gud i alla fall. Tror ni att han flyttade in i det där huset så att om man kunde sticka dit, så där var han liksom? Ja, måste nog hävda att jag tror på det. Samtidigt säger Gud själv, när precis till och med förstör hela grejen på tempelinvigningen och allting då, att tack så mycket för att ni byggde ett hus åt mig. Men tror ni jag kan bo i ett sånt här hus som är gjort av människohänder? Jag har ju liksom gjort allting. Bara så ni vet det. Så att jag liksom, och sen säger han lite senare säger han så här, att himlen är min tron. Och där uppe sitter jag. Och jag sätter ner fötterna i templet bara. Och viftar lite med tårna där nere. Den, min footstool, nu har jag läst engelska, vad heter det? Fotapall. Fotapallen. Det är templet. Där han kan vifta på lilltån lite. Men vi måste veta om att han är mycket större än templet. Och så sa han från början. Så det här med templet, det var samtidigt som det var en boning för Gud, så var det bara en hint om någonting mycket större. Mycket, mycket större. Och det ser man, och det här ska jag inte röra in på annat än i min uppsats, men inte idag, om att hela templet var fyllt med symbolik som visar att egentligen så är det här hela kosmos som ska bli fyllt av Guds närvaro själv. Hans härlighet ska bo på hela jorden. Det är det han är ute efter. Och templet är som en liten spegel av det här bara. Mycket hände med det där. Så templet var platsen där Gud uppenbarade sig. Men inte bara där, utan där Gud visade att han ville uppenbara sig på hela jorden. Så det var lite både och där. Och därför kan ni tänka er, är det värsta som kan hända för Guds folk är ju naturligtvis att templet förstörs. Det är det allra heligaste av det allra heliga. Och just det hände. Templet förstördes och hela folket togs till fångenskap 586 före Kristus i babyloniska fångenskapen. Där satt de och längtade tillbaka till den dagen när Gud skulle upprätta igen templet. Och det faktum att de hamnade i fångenskap, säger Hesekiel, berodde på att de inte var följde inte Gud. Det var ett förbund, det var en deal mellan Gud. Om ni gör så här, då ska jag vara med er. Men de vände sig mot Gud och i avgudadyrkan och andra saker. Och vad som då hände, det var det värsta som man kan tänka sig som skulle kunna hända överhuvudtaget. Det var det, säger Hesekiel, att vad som hände, att Guds härlighet, han lyftes upp av den heliga ande för att förstå och se saker. Och i bön så såg han en syn där han svävade liksom över Jerusalem, över tempelområdet. Och såg han, och vad han såg, det var att Guds härlighet, eller närvaro som Torben sa, lyfte från templet och försvann. Och sen bam, så mejades templet ner. Men vad som var det värsta var ju kanske inte att huset gick sönder, om ni förstår. Utan det värsta var ju att Guds härlighet lämnade templet. Så från den dagen, så säger Hesekiel efter den här deppstarten. Tack för den uppmuntran, säger man sitter i fångenskap i Babylonien. Men, säger han, det kommer en dag, säger han, när templet ska upprättas på nytt igen. Den dagen ska Guds härlighet återvända igen. Och den dagen då ska anden på nytt utgjutas. Nu är vi tillbaka när vi började då. Att anden som är utgjutas. Den ska utgjutas. Och då tänker man, just det. Johannes 7 tänker man ju då. Om man är en nörd i alla fall. Så bara, när Jesus står upp mitt i templet. För nu har jag hoppat fram. Nu har det gått ungefär 400 år. Jesus står och säger så här. Hallå? Är det någon som är törstig här? Så kom hit och drick. För ur hans inre så ska det flyta strömmar sen av levande vatten. Som skriften säger. Och så säger Johannes. Och det sa han om anden som då skulle utgjutas igen. Så att när en jude hör det här om Guds härlighet och andens utgjutelse. Så tänker man. Är det dags nu för templet att upprättas igen? Det där som fick en D-turn där. Med templet, när templet förstördes efter exilen och sådär. Så att det finns sådana här ord som för oss bara är ord som anden. Som är härlighet och sådana här saker, va. Och till och med tempel. Som inte vi associerar på samma sätt som kanske Paulus gjorde när han skrev det. Och det finns en till text här. Som visar att vad som hade hänt egentligen enligt Paulus. Är ni med eller? Är ni med fortfarande? Det har varit lite bibelstudium idag. Så kan det gå ibland. Vad som har hänt med det här med Jesus och det där nu. Han som gick runt och sådär. Det är inte bara jättebra kille. Det här säger han. Utan vad som har hänt är något mycket, mycket, mycket större. Utan vad som har hänt är att Gud har återvänt igen. Och till sitt tempel. Och inte bara till ett litet hus. Utan att han har återvänt med sin ande. För att fylla hela skapelsen med sin härlighet. Det är det som håller på att hända egentligen. Gud flyttar ner till oss människor. Och går ibland oss. Jag vet inte hur många har sett Exodus-filmen. Några stycken. Där framställs ju Gud i form av ett litet barn. Men jag tänker på till exempel där i slutet. Nu ska jag inte spoila hela berättelsen om ni inte har läst den innan. Men när Moses sitter i en vagn. De är på ökenvandringen och han är där med lagen. Med 10 Guds bud i vagnen. Och så kikar han ut. De är på väg att gå. Så kikar han ut. Med sådana. Då ser han Gud gå där mitt bland alla. I form av en liten pojke. Den känslan av att Gud verkligen kan gå och vandra mitt ibland oss är egentligen helt fantastiskt utifrån den bakgrunden. Så här står det i andra Korinthierbrevet 3:12. Har jag målat upp lite grann så att när ni nu hör begrepp som ande och härlighet och sådär, tänk gärna på det jag sa innan då. Och se om ni blir lite entusiastiska kanske. Det kan jag inte säga, men det blir det. Jag vill bara vara uppmärksam på om liten mått av entusiasm väcks. Och tacka då Gud för det. För ibland är vi döva, stumma som jag vet inte vad. I alla fall känner jag mig så. Så här. Han berättar i det här fallet, i den här texten, om det här med Mose. När Guds härlighet uppenbarar sig för honom. Han drar hela den storyn igen. Och sen säger han att när jag nu har det här hoppet, då kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. För han dolde sitt ansikte med en duk. För att israeliterna inte skulle se hur det är som var på väg att försvinna till slut. Och deras förstånd blir förstockat. För ännu i denna dag så hänger den här slöjan kvar. När det gamla förbundets skrifter läses upp. Och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus som den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärta när man läser Mose lag. Men, nu kommer det. För den som vänder sig till Herren då tar slöjan bort. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet, vi förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas. Och denna härlighet som kommer ifrån Herren, anden. Jag hoppar lite här. Han säger så här sen i 4 och 6 här. För Gud som sa ljus ska lysa ur mörket. Han har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska spridas i sken. Vi ser väl att härligheten kopplas till anden där. Herren är anden. Och genom anden så uppenbaras Guds härlighet, Guds egen närvaro för oss då. Och sen så hoppar jag fram till 6 och 16. Det här blir mer bibelord än jag brukar ha, men det kör vi idag. Så säger han så här. Vi är den levande Gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud. Och de ska vara mitt folk. Vad är det som utmärker Guds folk? Jo, det är att Gud vandrar med dem. Det är det som gör dem till Guds folk. Ja, men var kommer det här citatet ifrån då? Hesekiel naturligtvis. Ni vet han som sa att det kommer en dag när templet ska upprättas. Det var han som sa det där. Aha. Är vi i uppfyllelsen av Hesekielfasen, tänker vi då? Ja, jag svarar på det här då. Det är vi faktiskt. Inget mindre än det. Tempelbygget pågår. Det där utlovade, va? Upprättelsen av templet håller på att ske nu, säger Paulus. För han snor ju det här citatet där. Och vips hoppar vi till slutet av Uppenbarelseboken 21. Är ni med fortfarande? Lite grann. Ja. Jag kommer in i vårt liv snart. Det kanske känns som det är jättestort här. För vad har det med något att göra, tycker ni? Intressant gubbe som pratar om Mellersta Östens religiösa föreställningsvärld. Liksom. Ja, det är faktiskt ganska roligt i och för sig. Men det ska vi inte ta nu. Utan så här säger Johannes när han får en syn. Mitt en vanlig söndag när han bad tidebönen så bara slöjan föll bort. Han såg massa grejer. Och bland annat såg han hur allting rappades ihop i slutet. Hur det skulle bli den dagen när Gud blir allt i alla. Och då ser han den heliga staden, den nya Jerusalem. Och vad är det för big deal med Jerusalem? Jo, det är ju för att templet är där naturligtvis. Gud bor i Jerusalem. Det är det som är big deal. Liksom inte, jag såg Falkenberg. Va? Ja, det är en fin stad. Jag var där. Liksom eller du vet, jag såg Linköping. Eller, det har inte så mycket med det att göra. Geografi. Det har med Guds närvaro, med Guds tempel. Det var där han såg. Jerusalem. Komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde en stark röst som sa. Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Nu har vi ju Hesekiel igen. Samma citat där. Eller hur? Och vad ser han mer? Han ser ju en jättefyrkant. Precis lika lång som bred kommer ner så här. Så tyckte vi bara. Kuben eller vad är, tänker vi då? Men det tänker inte han. Utan han, det är ju samma mått som den här allra heligaste i templet. Det är själva grejen, Guds egen närvaro, som kommer ner som ett fet kub och bara på jorden och förvandlar hela jorden till ett jättetempel. Och inte bara så här ytterkanterna, lite små religiöst ställe, utan själva hjärtat bara. Där inte, det är bara döden utrotas. Allting bara, buff, där kom ner från himlen. En jättefyrkant som också var en brud. En jättefyrkantig brud. Jättevackert, tänker vi då bara. Ja, så vad menar du? Så, eller förresten? Nej, det var det inte. Utan det var en stad. Eller en brud. Eller en fyrkant. Något av det. Det är ingen ordning på bilderna här. Och sen när han tittar lite noggrannare, vad ser han då? Han ser en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Och mitt på den stora gatan, nu är det ju staden igen då, i och för sig. Nu är han inne i stan och kollar. Så med floden på ömse sidor stod ett livets träd. Som bär frukt 12 gånger om året och som ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte. Ungefär som Mose, vet ni. Och de ska bära hans namn på sin panna och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Och Herren Gud ska lysa över dem och de ska vara kungar i evigheters evighet. Och sen säger han på annat ställe, något tempel, det såg jag inte i stan. Utan allting var ett tempel. Bra va? Alltså, tänk om det här är sant. Att det är där vi är på väg liksom hela tiden. Att det är själva den stora berättelsen. Att Gud ska flytta ner och bo ibland oss. Nu ska jag försöka få ner det här. Att det kristna livet är en försmak av det här. Det är ett tempel, det här templet, den här närvaron, den här förvandlade kosmos. Det är ingenting mindre än en verklig försmak som vi upplever av detta. När anden blåses ut eller utgjuts över våra liv. Och låt mig hävda att när ni läser att vi är en levande Gudens tempel så är det inte en bild på ungefär hur det är. Utan att vi är det här. För templet är alltid, har alltid varit tänkt att vara Guds närvaro här på jorden. Fysiskt påtagligt. Och där han är så förvandlas allting. Och vad som har börjat hända är att det här templet har börjat läcka ut in i den här skapelsen. Det har läckt ut. Det börjar med Jesus. Han sa att han kom och slog upp sitt tabernakel, sitt tempel. Och Guds härlighet var över honom och det började sprida sitt sken. Och det är det som har skett när den heliga ande utgjuts. Och det här ska vi inte hålla på med idag. Vi får läsa mitt jätteintressanta arbete sen. Av det här. När anden utgjuts på pingstdagen så är det så mycket tempelsnack i det som beskrivs. Så det borde vara förbjudet att ha så mycket medvetna referenser till. Att vad det här är templet som upprättas när Guds härlighet kommer. Så att Gud är med oss. Han vill vara med oss. Och det här är någonting som jag är så viktigt. För vad vi pratade om förra gången, idag, förra söndagen, idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan, att ta tid med Gud varje dag och lyssna till honom och sådär. Jag har några tillfällen under förra året, apropå att Gud är med oss, vi ska be här nu strax, men att Det är lite grann det som är inte bara hjärtat i en stor tempelvision, utan hjärtan i det i mitt kristna liv personligen. Det är att Gud är med mig. Och med oss här. Han går med oss och vi kan prata med honom. Och han kan prata med oss och vi kan få vandra i det här. Jag hade en sjukt jobbig upplevelse förra året vid ett tillfälle. Jag mådde bara jättedåligt. Jag kan inte gå in på detaljerna kring det, men det var en av mina värsta dagar i livet. Och vad jag framförallt kände när jag låg där i sängen ensam, kände jag mig helt ensam och helt övergiven. Ungefär så kände jag mig. Så jag tänkte, vad gör jag? Jag tar upp min bönebok. För jag har inga egna böner nu, nämligen. Det var slut. Fanns inget att säga. Så då fick jag låna någon annans ord. Så lånade jag Psaltarens ord. Och bad om bönerna. Och sen somnade jag och kände jag, nu är jag ensam alltså. Och sen nu för, jag vet inte hur länge sedan det var, någon månad sedan, så hade jag en retreat, personlig retreat. Du vet, man drar sig undan för att ta den här tiden som vi så gärna, som vi väl behöver. Och jag satt och funderade och bad och grejer. Och när jag bad då, så får jag se en grej i min inre. Jag såg mig själv den där natten när jag låg i sängen och var så ensam. Nu ska vi se om det går här. Men vad jag såg då, som jag inte såg den kvällen, jag såg Jesus på knä bredvid min säng och han bad för mig. Och då kände jag så här, om jag ändå hade bara fattat det, så hade ju det typ räckt, även om det var asjobbigt, om ni förstår, att han var med mig där. Det känns liksom som att den här närvaron, att han verkligen är med oss. Även när det är jobbigt, eller kanske ännu mer där. Men varför sa han ingenting då, eller typ så här? Det vet jag inte. Men att han var där räckte på något sätt för att knäcka någon grej som hade fastnat i mig där. Och det har hänt några gånger till. Det hände en gång till under hösten. Men då var det så att då kände jag mig också ganska ensam i största allmänhet. Och jag kände ungefär så här, som att Gud, han har precis gett mig ett liv. Han har gett mig jobb, han har gett mig en kallelse, han har gett en familj, han har gett mig allt möjligt ju. Och så säger han så här bara, bra, kör på, jag vill att du ska göra de här grejerna så här. Ja, hej då, vi ses sen. Så kände jag. Och det var ju asjobbigt. Liksom, ska man försöka styra upp hans grejer typ? Är inte det rätt jobbigt ibland om man inte orkar? Så kände jag ungefär. Det känner säkert aldrig ni. Men jag känner så ibland. Jag känner mig typ övergiven. Och att det är för mycket grejer som han förväntar sig av mig. Det är för tungt att bära vissa grejer. Det är inte bara. Det kan vara saker som andra tycker är superenkla. Men vi känner våra hjärtan. Så jag kände att ungefär så kände jag mig. Och då jag undrar om inte jag skrev det här något brev, tror jag. Ett veckobrev kanske. Men då fick jag ett e-mail. En pastor i Norge. Han har aldrig e-mailat mig förut, det kan jag lova. Så sa han, jag fick en dröm om dig. Jaha. Och då var det också där, du satt där och med någon bunt papper framför dig och funderade så här. Och så tänkte jag, ensam, det vet jag, så jag har mycket att fundera på. Sådär. Och sen så sa hon, men vad hon sa ungefär, jag vill bara att du ska veta att Jesus är med dig där. Ja, men har du något att säga? Liksom, har du några knep eller några grejer som jag kan styra upp i de här papperna som jag ska greja med? Du vet. Så bara, nej. Utan han ska bara veta om att han är med där. Och det känns också samma sak där. Att, är inte det här med Guds närvaro egentligen det som är det allra viktigaste i våra liv? Kan ni hålla med om det? För att vad är det så för någonting annars egentligen? Faktum är att Paulus säger så här att när han har det där så kan han lida eller vad som helst. Alltså. Och jag kan dela Jesu död om ni så vill. För att han är med mig. Då kan jag bära den. Och det är någonting som jag vill liksom bara fokusera tillbaka på vår blick idag. På ställa er frågan där. Liksom. Tror ni att Gud är med er idag? När ni kommer hem på kvällen där. Eller inte? För det är det som förändrar egentligen allting. Och det är det som är hjärtat i det. Är det budskap som vi har fått att förmedla till vänner att du behöver inte vara ensam längre. Även när du är som mest ensam så är du inte ensam. Det är liksom den djupaste existentiella ångesten som Gud vill knäcka genom att flytta in i våra liv bara. Och förbli där. Och han vill gå och vara med oss. Och han vill att vi ska vara hans barn. Och han vill vara vår pappa. Abba. Pappa. Det har varit lite längre predikan idag. Men det är det här som egentligen var det där. Nu är vi tillbaka där vi började igen. Att alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva fruktan. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba far. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Visst är det fantastiskt egentligen? Och som var inne på förra gången, vi kan resa på oss nu. Så tack för uppmärksamheten här kan vi säga. Att det striden egentligen framförallt står i är att den står i, det var lite grann från förra söndagen, det är att vi inte vänder oss till Gud. För syndens hjärta handlar om att han vill dra oss iväg, att vi inte vågar möta hans blick för att vi skäms. Och sådär. Men vi ska försöka köra sån där verklighetsterapi igen. Vi ska vända vår blick nu in emot Guds ansikte. Och sen ska vi be honom titta på oss egentligen. Det är egentligen mest det vi behöver. Jo. Se om han vill möta vår blick eller inte. Genom sin ande. Så ska vi göra den. Låt oss be. Vi kan vara kvar i bön. Och det här är för dig som kanske aldrig har vågat se upp emot Guds ansikte. Du har aldrig gjort det. Du är inte kristen. Du vet inte egentligen så mycket om någonting av det här. Men du kanske kan identifiera med den här djupa känslan av ensamhet. Att du söker Gud. Så om du är här och du vill för första gången göra det. Så brukar vi göra så här att vi ber dig räcka upp din hand. Så ber vi en bön av välsignelse över dig. Och så kan du få möjlighet att prata och växa vidare sen. Så om det är någon som är för första gången som vill vända sig till Gud och som vill ta det första steget. Så börjar vi med att du räcker upp din hand så ska vi be en speciell bön. Välsignelsebön för dig också. Tack Gud för att vi står inför ditt ansikte den här stunden. Och att din blick söker oss just nu. Tack att du är är vår Gud och du och vi är ditt folk och du vill gå och vandra mitt ibland oss. Så jag ber att du ska komma och med din härlighet över vår församling just nu. Kom helige ande över oss. Så jag ber att du ska öppna våra ögon. Så börjar vi vända vår blick emot dig just nu, Gud. Och vi söker din blick, söker ditt ansikte. Så jag ber att du ska uppenbara nu en härlighet från strålar från Kristi ansikte in i våra liv just nu. Även om vi tycker att våra liv är som en så här bräckligt lerkärl, som Paulus säger. Inte mycket till behållare. Inte mycket till tempel. Så är härligheten inuti oss. Det är den som förändrar oss. Och det är den som också som du vill låta sprida sitt sken genom oss. Det är din egen närvaro i oss egentligen som gör oss till budbärare, som gör oss till ditt folk. Ska ta en lovsång till slut, va? Och vi fortsätter på samma sätt att vi sjunger vårt hjärta till Gud. Sen efter det så efter den här lovsången så ska vi, som vi brukar göra, vi har fika i avslutningen av gudstjänsten, så vi kommer börja öppna upp där efter lovsången, men vi kommer också öppna upp böneplatsen här framme som vi alltid gör då. Där vi ber för varandra. Och det här med templet, jag ska inte gå in så mycket mer med, men att Guds tempel är inte bara jag, utan det är vi. Så att när hans ansikte lyser på oss och talar till oss, hans ande då så, ljuds över oss, det gör han väldigt ofta genom oss andra. Så att det är där som man kan få möta Guds ansikte genom en annan Guds avbild, genom en annan människa som förmedlar det. Så ska vi göra att vi tar den här lovsången efter det, om du känner, du kan komma under lovsången om du känner behov av att få ta emot förbön. Och vi ber ju för sjuka varenda söndag också, så att om du har sådana bekymmer, sjukdom eller du brottas med andra saker, så ber vi gärna för det. Så en lovsång och kom fram om ni vill för förbön. Och efter den lovsången så kommer vi, jag vet inte om vi får någon avslutning av Gunilla kanske. Och sen så tar vi fika sen. Okej?
Tillsammans i vår Guds familj.